There is a world outside your window. Och sjöng vi, don't let it pass you by. Det finns en värld utanför vårt fönster och vi ska inte låta den passera. Innan vi går in i dagens predikan ska vi läsa ett bibelord i Efesierbrevet 2 och vers 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi har ett nytt tema för den här månaden. Och precis som vi just hörde både i sången men också som Love sa. Månadens tema är, den ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det här är en fortsättning på det tema vi började förra månaden. Och nu går vi in i några veckor av ett spännande ämne som kommer att tangera lite ett och annat. Men först vill jag att du ska få göra någonting också, inte bara lyssna på mig. Du sitter kanske nära någon. Och den någon du sitter bredvid. Jag vill att du berättar till den personen. Vad tänker du på om jag säger mission? En minut, 30 sekunder var max. Vad tänker du på om jag säger mission? Nu behöver man alltså prata lite. Okej, ni fick några bonussekunder också. Tack så mycket, ni får prata mera efteråt. Men vi har ett tema som på ett sätt ska tangera mission den här månaden. Skulle vi ha det här tema och heta lär dig mer om mission, då kanske någon skulle tänka att nej, men jag är ju inte intresserad av det där. För att vi alla tänker någonting om mission. Och ofta tänker vi ibland saker som egentligen inte stämmer om vad mission är. Så det här tema börjar idag och jag vill lägga någon slags lite myror i ditt huvud och i mitt eget huvud. Som kanske kan få oss att tänka på ett lite bredare sätt. Vad är det här handlar om? Och det är ju så att våra uppfattningar tenderar också att påverka våra ageranden. Alltså det vi tänker om något påverkar också det vi sen gör. Eller hur vi liksom förhåller oss. Så om mission är någonting för en utsänd missionär många tidszoner bort. Typ där jag och Olivia hälsar på i Filippinerna, våra missionärer för några veckor sedan. Om det är det som är mission. Eller ut i djungeln någonstans. Eller ut i Tanzania. Eller ut på någon totalt okänd mark. Är det det som är mission? Så då är det ju kanske indirekt någonting som inte passar mig. För jag är ju inte där. Du är här. Men kan det vara så att vi ser på mission på ett sätt som gör oss ganska bekväma och passiva? Och samtidigt har vi en värld utanför vårt fönster som Gud har på sitt hjärta. Kan det vara så att mission inte bara är för en utsänd missionär på andra sidan jorden? Så där som vi ofta tänker mission. Jag vet inte vad ni sa när ni pratade just. Men det är ofta det man tänker. Det är någon som gör missionsarbete och kanske något humanitärt eller har några stora väckelsemöten. Men vad är mission för mig och för dig? Och om Gud bjuder in oss till någonting, att vara del av någonting han gör, vad är det i så fall han bjuder in dig och mig till? Vad är det att liksom se människor, att älska andra och att finnas lite osjälviskt till för någon annan än dig själv? Kan det vara så att vi också på något sätt bjuds in till att vara del av en mission fast vi inte har en flygbiljett många tidszoner bort och ger upp resten av vårt liv och inte kommer bo i Finland? Finns det någon mission på hemmaplan? Det här är liksom en slags grundstart nu, en inledning på att prata om det som vi kallar för också ett missionalt liv. Men det låter också svårt och det låter som att det där är ju inte för mig. Nej, men nu vill jag den här månaden och inleda det som är också för dig. Är ni med på det? Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det typ första vi kan läsa om att någon sänds ut i Nya Testamentet, den är Jesus sänder de 12 lärjungarna. Och vi kan läsa om det så här. I Matteus 10:1-13. Du kan slå upp din pappersbibel eller digitala bibel eller läsa på skärmen. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, sedan Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus, Thomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfeus son och Tadeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda Jesus. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Och det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte väska för resan. Inte 2 tunikor eller sandaler eller stav. För arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska er frid vila över det. Men är det inte värdigt ska er frid återvända till er. Nu finns det massor att säga om det här och jag kan bara inleda med att jag tyckte själv att jag kanske är den sista som ska prata om mission. Och nu är jag den första i den här serien som ska prata om mission. Det här är inget jag egentligen för ett år sedan hade något hjärta för överhuvudtaget. Sen läste jag en kurs i teologi och missionsvetenskap och så insåg jag att man kan ju fatta det här på flera sätt. Och plötsligt blev det liksom viktigt att förstå lite mer. Men nu kan jag bara säga som en liten sån här markering för er att jag är ungefär lika ny som en del av er att liksom tänka mission. Det känns främmande. Men därför är jag också lite extra nyfiken den här månaden. Det här säger Jesus till sina lärjungar. Han ger dem lite instruktioner och så sänder han ut dem. Och härifrån tog vi också rubriken, den här att det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Varför är det så viktigt att nämna lärjungarnas namn på det här stället? För mig blir det liksom ett tecken på att Jesus sänder ut en väldigt liksom icke-homogen grupp. Det är väldigt brokig skara människor. Och det gör ju att på ett eller annat sätt så passar du och jag också in. Alltså det här är ju inte eliten. Utan det här är liksom, vissa människor tyckte nog att det här var, ja, han var kanske ett bottennapp. Men han, varför väljer du honom? Men det gör ju också att det finns ett liksom lite hopp för oss i hur Jesus relaterar till människor som han gav ett förtroende till. De hade vitt skilda bakgrunder och personligheter. 12 män, en brokig skara. Sen var det ju inte bara män, men i det här skedet var det bara män. Sen växte ju skaran och det var kvinnor som ledde församlingar och det hände ju väldigt mycket. Men innan det här, för det här ser ju ut som klassiska missionärer. Men vad är liksom mission? Och min fråga till mig själv när jag börjar fundera på det här. Vad är Guds mission? För när vi pratar om det här, och det finns som sagt många som skulle säkert ha mer erfarenhet. För jag har inte egentligen varit ute på missionsfälten någon längre period. Men så börjar jag fundera på, men vad är Guds mission? Det är det bara liksom mänskliga supermissionärer som ger hela sitt liv? Eller är det så att mission är på Guds hjärta? Och i så fall borde det också vara på allas våra hjärtan om vi tror på Jesus. Och det finns ett begrepp eller ett liksom, och det är just det, Missio Dei, Guds mission. Och här kommer lite saker jag vill säga om det. Som en bakgrund till att vad är mission? För vi tenderar att utgå från oss själva och det mänskliga perspektivet. Och samtidigt, om mission är Guds mission, då är det inte bara kyrkans mission eller missionärernas uppdrag. Utan det är Gud själv som har ett ärende, ett uppdrag. Det här begreppet Missio Dei, det är ett begrepp som egentligen först kom från Augustinus och Thomas av Aquinas. Och så utvecklades det här begreppet och används i missionsteologin, missionsvetenskapen. Men grunden är att missionen har fått sitt upphov eller sin start i liksom faderns kärlek. Det är inte några extrema missionärer som tycker att nu ska vi gå ut och förändra världen. Utan det är någonting i Guds natur som är i högsta grad sträcka sig ut till någon annan. Sträcka sig ut till en människa i nöd eller i behov av något materiellt eller av kärlek eller av frälsning. Eller vad den kan vara. Men vi behöver förstå mission från liksom ett annat perspektiv än att det är ett mänskligt liksom uppdrag. För då blir det nog väldigt tungt och då låter det sådär som det ofta gör i våra huvuden. Att oj, ja, men sådär skulle jag aldrig kunna leva mitt liv. Nej, men det här, jag tror människor som förstår Guds mission kan göra lite vad som helst. Då kan man leva med mission på hemmaplan och på bortaplan. Då börjar man se liksom the world outside your window, som vi hörde i den sista sången. Då börjar vi liksom se att det finns en värld utanför mitt fönster. Inte i nästa tidszon eller på andra sidan jorden. Utan det finns också en värld nära mig. Och det finns några perspektiv. Och det första är det som kallas för en centripetal missionssyn. Ni vet, centrifugal, det är en centrifug i tvättmaskinen. Det slungar ju utåt. Men centripetal, det är liksom motsatsen. Det dras inåt. Och i Gamla testamentet så var den här missionssynen, sättet att se på Guds mission i världen, det var ju att dra hemåt enbart. Man samlades liksom kring Israels folk, samlades hela tanken om Guds mission. Det var i det folket man kom till tro och hela tanken knöts an till en framtida smordkung, Messias. Så ena sidan ett perspektiv av att hålla Israels folk rent och andra sidan att låta alla folk säga att Gud är Gud. Och i Gamla testamentet så förekom det ju också tidvis en liksom etnisk rensning på ett sätt som Jesu ord och det vi läser i Nya testamentet, det går ju som inte ihop. Utan det sättet man såg på mission, det var ju liksom att det, allt skulle sugas inåt till Israels folk. Jag hoppas Anders kan lägga ut texten lite mer om det här sen när han ska predika om det här ämnet. Men det här var liksom Gamla testamentets perspektiv. Sen i Nya testamentet, då är det som att den här centripetala grejen blir istället centrifugal. Det börjar slungas utåt. Jesus sänder ut sina lärjungar. Det är som att hela perspektivet vrids om. Är ni med? Ja. Ja, det är lite svårt att förklara det, men jag läste det här och tänkte att det här är bra. Jag behöver på något sätt förstå det och jag hoppas vi alla kan förstå det. För att i Nya testamentet så är ju fokus på något sätt kyrkan och Jesus, församlingen, de troende. Och nu under 1900-talets missions liksom tankegångar, så de som har varit liksom liberalteologer och befrielseteologer vill koppla bort kyrkan och fokusera på Jesus och evangelierna. Och det har lett till att man i mer konservativa led, då kompenserar man genom att istället starkt betona apostlagärningarna som någon slags missionsdokument. Det är så där mission ska se ut. Men det Jesus gör och säger och det kyrkan gör, som vi ser i apostlagärningarna, det måste få hänga ihop. Det ena motsätter inte det andra. Och så här skrev en som pratar om det här också, som jag läste om. Låt kroppen och huvudet höra ihop, så som Gud har tänkt för att agera. Ersätt inte kraften i evangeliet med vältalighet. Så om det här med Guds mission ska fungera, så måste det gå hand i hand med det som Jesus säger och gör i evangelierna och det som händer i apostlagärningarna genom den helige ande och när de går ut. Här kommer ett par engelska citat som ni får stå ut med. Jag ska försöka översätta dem. Det första är av en teolog som heter David Bosch och har skrivit Transforming Mission. Mission is primarily and ultimately the work of the triune God, creator, redeemer and sanctifier for the sake of the world. Alltså mission är primärt och ultimat verket av en treenig Gud. För världens skull. Här vävs liksom både Fader, Son och Helige Ande in. Som att det är Gud själv som har en agenda. Och sen har vi annan väldigt, jag kan tipsa om den här boken. Andrew Kirk, What is Mission heter den. Så säger han så här: when Christian communities speak about God, by definition they speak about Father, Son and Holy Spirit. There simply is no other God. Before to speak about Missio Dei, som vi nämnde, is to indicate without any qualification the Missio Trinitatis. Det är kort att säga här, att det är så viktigt för missionen. Om vi ska förstå mission så behöver vi förstå att Gud i sin natur vill mission. Och då är inte mission allt det där kyrkan gör, utan mission är vad Gud är, vad han vill. Och därför blir det något som kyrkan behöver göra, som vi som troende behöver. Det är inte kyrkans uppdrag att missionera. Det är Guds, liksom, det är han som sänder. Och Gud i sig själv, han sände Jesus. Och Jesus sände hjälparen. Varför det? Jo, för att vi ska kunna sändas. Så att i Guds liksom natur så är det ett sändande. Det är inte liksom vår egen natur, utan det är Gud som är en sändande, missionerande Gud med någonting på sitt hjärta. Sen finns det en problematik med mission. Och det är någonting man kallar för from west to the rest. Alltså från västvärlden, från vår västvärld till resten av världen. Det är vi som har något att ge till resten av världen. Och det där är ju en sån här, det finns mycket att säga om det, men ett slags maktsätt att tänka att vi har något som resten av världen behöver. Vi som är så utvecklade länder. Det finns mycket att säga om det. Men det här beroendeförhållandet är problematiskt. När vi tänker att vi som har så mycket, vi ska minsann visa hur det ligger till. Och vi ska vara de som hjälper resten av världen. I många avseenden. Och det här såg jag och Olivia när vi var i Filippinerna. Om man ser hjärta hos människor så inser man, det är vi som behöver dem. De har fattat något av liksom vad Gud gör och hans kärlek. Som inte vi bara ska komma in och korrigera, utan som vi behöver lära oss av. Men det här är ett problematiskt liksom, en grej i mission. Att man ofta, och särskilt under 1900-talets första hälft, tänkte att mission och allt vi har i väst, det behöver alla andra. Så vilka attityder har vi själva till en nyfinländare? Till de som har det väldigt struligt i sitt liv? Till den som är utsatt? Kommer vi med perspektiv att de behöver minsann mig och oss? Jag har inget klart svar på det. Men Gud i sin natur, så här läser vi Johannes 3:16, att så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alltså Gud sände, han utgav sin son. Det är det missionsperspektivet, det är där det liksom börjar. Gud är den som sänder. Okej, men tillbaka till oss. Vi ska läsa ett bibelställe, andra Korintherbrevet 5 och 11. Till 15 står det så här. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hurudana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er, bara ge er tillfälle att vara stolt över oss. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Har vi varit från våra sinnen så var det för Gud, och är vi sansade och samlade så är det för er. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för att alla, för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det här börjar med, nu lämnar vi lite det här trinitariska perspektivet, det blev lite krångligt, men det är en bra grund, så håll fast vid tankarna där. Det är Guds mission. Men nu går vi in till där det beskrivs liksom hur, när vi vet vad det är att frukta Gud, När vi någonstans har mött liksom en levande Gud och det har betytt något för våra liv, då händer något. Jag ska om en stund, jag tog upp en sån här majsburk, konserverad majs. Jag har en tanke med den om en stund. Det är inte min lunch som är oöppnad. Men för jag funderar på oss som kristna, hur vi lever och vad vi gör. Hur liksom, hur ska det riktigt vara? Ska det vara som den här eller som något annat? Cliffhanger. Men vi läser här att vad, vi vet vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. Så det börjar med någon slags gudsfruktan. Om inte vi har en gudsfruktan, då finns det ingen poäng att försöka liksom vinna hela världen och försöka predika för allt som rör sig och lever. Men om vi har en gudsfruktan, det är där det börjar. Och så står det, då försöker vi vinna människor. Och vad då vinna människor? Jag kan ibland ha svårt med det där själv. Vad då, alltså det låter som så slugt på något vis. Vad då vinna människor? Men jag tror med att vinna någon människa, det betyder att vinna någons hjärta, vinna någons förtroende, vinna liksom, vinna i en relation, vinna på det sättet att jag har investerat eller har lagt ner min tid och min kärlek för att du ska ha ett förtroende för att jag finns i ditt liv. Jag tror det är att försöka vinna människor. Sen klart också att vinna människor till Jesus, liksom vinna, leda någon till frälsning, leda någon till Jesus. Men på ett mänskligt perspektiv, en mänsklig nivå, så behöver vi vinna en människas förtroende i kärlek och respekt. Inget missionsarbete är särskilt lyckat om man kommer in och försöker lägga på all västerländsk kultur i en kultur som inte vet någonting om Finland eller Skandinavien. Det finns en respekt och ett liksom, en förståelse för människors behov som är extremt grundläggande för att kunna vinna en människa. Så står det att det är Kristi kärlek som driver oss. Vad är vår drivkraft i vårt liv? Vad är vår drivkraft som kristen? Finns det någon drivkraft eller är den helt på noll? Om det finns en drivkraft, vad är det som driver oss att leva för Gud? Om man är driven av något, då måste man ju ha fått liksom mött det. Det måste ha fått bli på riktigt på något sätt. Och det finns bra och det finns mindre bra motiv för att leva för andra människor. Och han dog för alla, står det, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ser vi att det behöver finnas en övertygelse, något personligt om att han dog för alla människor. Gud sände sin son för alla människor. Alltså man behöver få en inre övertygelse, ett eget möte med en levande Gud, med Jesus. Och det pratade vi om hela förra månaden, om frälsningen. Så frälsningen är liksom en grund att ha tagit emot tron på Jesus som en gåva. Då är man övertygad om Jesu verk här inne. Så att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått. Så Jesus dog för att vi ska leva. Han dog inte för att vi ska komma till himlen enbart. Jesus dog för att vi ska leva. Att frukta Gud, försöka vinna människor, att vara driven av Kristi kärlek, att vara övertygad om Jesu verk och att veta att han dog för att vi ska leva. Vad då leva? I början läste vi ett bibelord som sa att han har förberett oss för någonting så att vi ska vandra i goda gärningar. Och här står det, så inte vi ska längre leva för oss själva utan för honom. Alltså vi ska leva för någonting. Inte emot någonting i första hand, utan för någonting. Och så kommer vi till ett annat ställe som bara bevisar på att det finns en funktion för oss. Ett troende liv är inte liksom att vara kristen här eller vara kristen här, utan att tro på Jesus är att vara kristen med sitt liv. Att liksom vilja bli Kristus lik med sitt liv. Poängen är inte att jag är frälst i min själ eller i min ande, men i mitt liv ser allt ut precis som förr. Då måste vi fråga oss, vad är det för frälsning vi har tagit emot? Om Jesus gav sitt liv för att vi ska leva för andra och för att vi ska stiga upp till ett nytt liv. Ett liv är inget teoretiskt. Ett liv är ett liv. Är ni med? Ett liv, det är liksom något man lever. Det är inte något man bara tänker något om, utan det är något man lever. Och så säger Jesus, det här är egentligen tidigare då i Matteus evangeliet, innan han har sänt dem, så säger han att ni är jorden salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man få det salt igen? Och säger han, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan att man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Och på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Alltså poängen är att när Gud väl har fått nå in här, så går det liksom inte att hålla det där. Och så kan vi ju tycka, men vadå, det blir ju kravfyllt och det blir jobbigt. Men han har ju frälst oss för ett liv. Inte för att komma till himlen, punkt. Utan han har frälst oss för att vara ett ljus. Han har frälst oss för att vi ska få vara någon slags, vad heter det? Någon slags budbärare, någon slags utsträckt hand från det han vill. Gud i himlen, treenig Gud som sände sin son, som sände hjälparen. Det tar inte stopp där. Utan vi sänds. Vi är i den här världen. Vi har en värld utanför vårt fönster. Ibland är det som att vi låtsas som att den där världen, vi ska gå ut i hela världen, säger Jesus. Och så tänker vi, men hela världen är ju så långt bort så jag behöver inte gå någonstans. Men vet du vad? Du har en värld utanför ditt fönster. Du har en värld på ditt jobb. Du har en värld i din familj. Du har en värld var du än är. Frågan är bara, vilken värld ser du? När lärjungarna sändes ut i världen, men de gick ut i fots. De kom inte jättelångt. Ja, vissa av dem kom ju långt efter ett tag och lite båtfärdat till Indien och spred ut sig över hela världen. Men de började ju gå där de redan var. Så det jag vill lyfta nu och som en orsak varför vi vill ha den här 4 veckorna att prata om vad Gud har på sitt hjärta, att vi ska ge vidare det vi har fått. Det är för att om vi har fått något så är det inte tänkt att stanna där. Vissa gåvor kanske är tänkta bara för dig, men frälsningens gåva, vad Gud ger till oss, det är inte bara för oss. Och målet är ju nu inte att bli sedd som ett värsta fina ljus som lyser för alla människor, eller att alla ska se hur goda gärningar du gör. Det är inte det som är poängen. Men poängen är att ett liv med Gud, ett liv med en tro på en Gud, leder till ett liv som får liksom följa där, som får gärningar som följer. Vi kan inte säga att vi kan inte leva precis hur som helst och säga att men jag följer Jesus. Det går liksom inte. För till sakens natur hör att han frälste mig från någonting till någonting. Vi blir inte bara frälsta från någonting. Vi blir också frälsta till någonting. Det är inte så att vi bara dör i dopgraven med Kristus och så stiger vi upp till ingenting. Utan vi stiger upp till vadå? Ett nytt liv. Och vad är ett liv? Det är något vi lever. Ett liv är liksom något som existerar. Och ibland är det som att vi som kristna tänker att jag är frälst, men jag existerar knappt som frälst. Jag vet att alla mina synder är med Jesus och allt det där, men jag har aldrig stigit riktigt upp till ett nytt liv. Jag är inte bara frälst från något. Jesus har frälst mig. Han gav sitt liv för att jag skulle få leva ett nytt liv med honom. Vi kan säga så här att frälsningen har en fortsättning. Det tar liksom inte slut. Vad händer efter jag har sträckt upp min hand och bett den här frälsningsbönen? Ibland är det som att allt fokus hamnar på att bara man är frälst och allt, då finns det inget mer. Nej, det är ju bara början. Eller när jag stiger upp ur dopgraven och jag har gett mitt liv till Jesus och valt att liksom dö bort från mig själv. Det tar ju inte slut. utan det börjar. Vi har några poänger här. Tre ord egentligen. Det första är frälsningen. Det andra är att följa. Och det tredje är att formas. Förra månaden, som sagt, när vi pratade om frälsningen, då är det en gåva jag tar emot. Jag kan inte förtjäna den på något sätt. Och det är ju ganska skönt att tänka att vara kristen, det är bara att vara frälst. Jag bara tar emot och Gud, allt är nåd. Gud bara omsluter mig. Men ganska fort. Och frälsningen, det är bara något jag kan ta emot. Jag kan inte förtjäna det på något sätt. Helt beroende av vad Gud ger mig. Att han som är en generös himmelsk far ger mig helt oförtjänt det jag absolut inte förtjänar. Men att följa, det är något bara jag själv kan besluta mig för. Och det kräver på något sätt en mänsklig, liksom, ett mänskligt beslut. Att jag börjar leva i en riktning. Det är inte bara en stund när jag vet att då älskar Gud mig eller han frälste mig. Utan det är ett liv där jag liksom följer Jesus. Och jag måste besluta mig för det, om jag faktiskt vill det. Om jag är seriös med den där tron jag bekände mig till och sa att jag tror på Jesus. Men om jag faktiskt menar det, vart börjar jag röra mig? Hur lever jag mitt liv? Vad är mitt fokus i mitt liv, i min vardag? Och den vandringen, den är inte helt beroende av Gud, utan den är upp till dig själv. Och det är ju lite hårt. Det skulle vara ganska bekvämt om allt bara är nåd och allt bara är en gåva. Men det är som att Jesus utmanar dig att okej, om det här spelar någon roll för dig, välkommen och följ mig. Kostar det något? Ja, det kostar allt. Jaha, okej. Men, men det går ju inte. Men om du vill följa mig så får det, då behöver det få kosta dig allt. Och det är inte så bekvämt alla gånger. Men ibland är det som att vi tänker att Gud kom för att göra livet bekvämt. Jag vet inte vilken Gud vi har läst om i Bibeln då, men det stämmer liksom inte. Och sen att formas, det är också något som händer på den här vandringen. Och det är också någonting jag behöver tillåta. Man kan prata om helgelse, man kan prata om att den helige ande gör något i ens liv. Men det är något som pågår hela ens liv. Och man behöver själv säga till Gud, Gud, påverka mig, jobba med mig. Förändra mina tankar. Förvandla mitt liv. Det är inte en engångsgrej. Och så om inte händer så blir man besviken. Nej, det pågår och fortsätter. Och det behöver vara en bön i våra liv. Jesus, jag fortsätter att följa dig. Och Jesus, fortsätt att forma mig. Den är också helt upp till din villighet. Du kan leva precis som förr. Eller så kan du säga att Jesus, forma mig mer lik dig. Och det härliga här är att det händer inte i din kraft, utan det händer genom den helige ande som sändes som en hjälpare till oss. Gud är den som skapar, han är den som befriar och han är den som också helgar, eller liksom fortsätter forma och göra ett verk. Vi kan inte bara prata om Guds nåd och allt det där. Vi behöver också Jesus som befriar oss och frälser oss. Vi behöver den helige ande som fortsätter forma, om det är min bön i mitt liv, att bli formad mer lik honom. Nu ska vi tillbaka till lärjungarna. Och sen ska vi in i konservburken. Lärjungarna, de sänds ut. De går och de går till sin närmaste omvärld. Ändå talar Jesus om hela världen. Men för dem var ju hela världen den närmaste omvärlden de hade. Sen är evangeliet om Jesus för stort för att rymmas i bara en värld. Det ryms i alla olika små världar. I ditt liv, i lärjungarnas liv, i alla kulturer, i alla tider, bland alla folk. Så när Jesus säger att gå ut i hela världen, så är det för att hela världen behöver få tag på det. Och varenda person som får tag på vem Jesus är kan ge det vidare till sin hela värld. Eller till en person i sin hela värld. Men det finns något i det här att alla bjuds in. Alla inkluderas. Men det är bara de som säger sitt eget ja. Och själv börjar gå. Som faktiskt tar del av hela paketet. Det känns som att vi stannar så lätt vid någon slags första stadie. Och Gud säger, men jag har mer. Du behöver inte åka till andra sidan världen. Men mitt hjärta är att nå andra människors hjärtan. Och du får vara med på det. Om du vill. Men för att kunna ge måste vi ha tagit emot. Om inte vi har förstått vad frälsningen är eller vad Gud har gjort för mig. Men om jag har förstått det, om jag har tagit emot det, då är det min skyldighet på något vis att ge det som gåva som jag har fått som gåva. För om man ger något som man inte har. Okej, det, jag vet inte vad jag tänkte säga där. Att ge något man inte har, det är lika krystat som att försöka tynga ut en fis som inte bara är en fis. Okej, men den skippar jag att säga. Vi kan bara ge något som vi har, eller hur? Det är ganska unket att göra något forcerat. Det är ganska unket om vi ger något som är helt tomt. Som vi låtsas att vi redan äger. Du kan bara ge vidare en tro som du faktiskt äger och vet att det här gäller för mig och jag vill leva i det här. Jag är inte klart färdigt formad, men jag vill. Och jag säger varje dag mitt ja till att Jesus, jag vill. Men vi kan aldrig ge något som är tomt, som inte vi har själv fått ta emot. Och så tänker jag så här, vad finns i en konservburk? Här lite majs. Inga ämnen, det var bara socker och majs. Den här håller ju väldigt länge. Och jag googlade lite, så står det att konserver kan hålla dubbelt så länge som det står på burken. Det vill säga upp till flera år extra. Konserverna kan visserligen förlora lite smak över tiden, men det går att äta utan problem. Gott. Men alltså det är ju väldigt tråkigt med en burk majs som är oöppnad. Och vad vill jag säga med det här? Ja, vad tänkte jag? Ibland är vi som en burk majs. Eller konserver, vad du vill. Tonfisk med lite chili, jag vet inte vad du gillar. Olja eller i vatten eller i någon lag. Men vi är som en, liksom, vi tänker att ja, jag är kristen. Det är fint för mig. Men jag är helt oöppnad. Här står ju att den kan ätas upp till 31 augusti 2027. Lägg till dubbelt så många år så kan man äta den här hur många år som helst framöver. Men den är ju ganska stängd, ganska hård, ganska kall, ointressant egentligen. Och jag säger inte att vi är som en burk oöppnad majs. Men någonstans måste vi fundera på att ska vi liksom konserveras? Är det som är tanken att det jag en gång tog emot. Nu ska jag bara hålla det i en liten box. Och gärna så luftet som möjligt. Och så tänker jag att det bara konserveras här. Och så kanske jag en dag kommer till himlen. Och så blir det bra. Eller tänker jag att mitt liv som kristen, om jag vill följa Jesus, det är som att öppna upp den här, att använda det som finns. Jag säger inte att vi ska förbrukas och liksom slänga sin återvinning, men tanken är ju inte att den ska vara stängd till någon slags bättre tid, någon gång i kristid eller ikväll när vi ska äta något, utan att använda innehållet som finns. Och jag tror att vi behöver liksom, istället för att konserveras, så får vi reformeras. Det behöver få hända något här. Vad tänker jag om Guds mission? Vad tänker jag om att det här är viktigt och på Guds hjärta? Att han sänder sin son för vår skull. Som sänder den helige ande för att vi ska kunna leva och vandra i det här livet. Och så tänker jag ändå att jag är som en konserveringsburk med innehåll som ska bara hållas intakt. Surprise, vårt liv kommer inte hållas exakt så som det är. Men det är inte heller tänkt att konserveras i en lufttät miljö. Det finns en värld utanför vårt fönster som inte vi ska låta passera. Varför? För att Gud älskar den. Vi ska strax gå in i nattvard. Och sen har vi förbön. Men jag ska ge dig ett boktips. Jag håller på med den som bäst. Och den heter Ta av dig korset och följ mig. Och jag vill läsa en liten sida härifrån. Den handlar om Dietrich Bonhoeffer som var teolog och präst under tiden nazisterna hade sin framfart. Och han stod upp för en annan sorts kyrka som skulle faktiskt bekänna Jesus och leva inte bara teoretiskt utan faktiskt radikalt följa Jesus. Och så skrivs det om honom. I slutet av sitt liv, innan han blir avrättad i ett av nazisternas fångläger, reflekterar Bonhoeffer kring rättfärdiggörelsen. Han menar att läran om rättfärdiggörelsen, alltså att individen blir juridiskt frikänd från sin skuld, förblindar oss från att se vad Jesus verkligen gör. Jesus blir inte människa för att dö på korset så att vi blir kvitt våra synder. Jesus blir människa för att visa oss vad det är att vara människa. Och han blir det i så hög grad att han till och med dricker det jordiska livet till dess sista droppe. Jesus blir fullt ut människa, vilket är raka motsatsen mot vad kyrkan ibland tycks ha blivit. I sitt avgränsade intresse för det inre livets frågor. I sin kritik av bekännelsekyrkans avsteg från efterföljelse menar Bonhoeffer att kyrkan har valt sin egen överlevnad snarare än att deltagandet i att vara människa, så som Jesus gör i sin inkarnation. Istället för att vara trogen Jesus och hjälpa de utsatta och förföljda valde bekännelsekyrkan mot slutet att i den nationalsocialistiska kontexten avsäga sig efterföljelsen in i människoblivandet. De ville inte känna den inkarnerade Jesus utan valde att anpassa sig till samhället. Och det är bara en liten tanke om att Jesus blev människa i vår värld. Så vad är vår uppgift? Om vi ska följa Jesus behöver vi också vara människor i vår värld. Vi kan inte fly någonstans. Men det vi har fått som gåva behöver vi ge som gåva. En engelsk översättning står det att freely you have received, freely give. Det kostar inget för det att ta emot, det var en gåva. Så nu, ge som gåva. Missionen på Guds hjärta. Det är Guds mission. Frälsningen har en fortsättning. Vi är inte kristna för att konserveras. Det vi har fått som gåva ska vi ge som gåva. Vi kan ställa oss upp tillsammans och så ber vi en kort bön och så går vi över till nattvarden. Tack Jesus för att frälsningen är något vi får ta emot. För att du har gett ditt liv för oss för att öppna en väg till dig, Gud Fadern i himlen. Tack för att vi får säga vårt ja till dig. Vi får följa dig. Vi får liksom vandra det här livet med dig. Säga ja till att formas av dig. Hjälp oss när det känns som att vi bara väljer en bekväm väg. Och hjälp oss att förstå mer att mission och människors nöd och människors liv, det är något som är på ditt hjärta, Gud. Det är inte vår agenda utan det är din agenda. Hjälp oss att formas mer lik dig. Lär oss att leva och se den värld som är utanför vårt fönster. Och lär oss att älska så som du har älskat oss. Amen.